This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Palmemordet. Swedenborgs kyrkan del 2 med Jonas Nyman.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet är en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varit här. Varför skulle jag göra?
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av Jonas Nyman tillsammans med mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Vi har nått dit vi är idag tack vare ert stöd, både ekonomiskt och i form av glada tillrop och tips. Om du vill hjälpa till att stötta oss just ekonomiskt, gå gärna in på patreon.com/palmemordet där du kan donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com/palmemordet. Om du hellre vill swisha en slant så hittar du numret i avsnittsbeskrivningen. Idag ska vi fortsätta där vi slutade sist med den mystiske Leif och dennes förehavanden, men också med mer om Bo Ragnar Ståhl, Anders Larsson och många fler. Vi gör det tillsammans med Jonas Nyman som länge forskat om det här ämnet. För att komma framåt måste man ibland gå på djupet, vilket vi gör i alla spår. Så även i det här. Så för att förstå personerna och kopplingarna till dådet måste vi ha med en del om deras bakgrund. Jag vet att många vill höra så mycket som möjligt även av sånt, och om du inte är den typen av lyssnare så kan du säkert stå ut. För tro mig, vi kommer närmare såväl mordplatsen som mordögonblicket så småningom. Men nu alltså över till Jonas och personerna runt Swedenborgs kyrkan. Men innan vi kör igång då, kan vi bara ta det här med källorna en gång till, för att det är vissa som har missförstått lite här, har jag sett, och tror att det är SvebTVs intervju som är grunden till den här storyn. Men riktigt så är det ju inte.
Nej, det är helt felaktigt. Alltså SvebTV-intervjun med Maria var ju det som gjorde mig intresserad av det här. Men sen har jag ju jobbat då med Palmemordsarkivet där vi får ut nu 12 000 sidor. Och väldigt mycket av det är ju saker som jag själv har begärt ut om just Leif och anknytande uppslag. Så att det är ett mycket omfattande researchmaterial och källmaterial som ligger bakom det här. Och sen har jag också då att familjen Leifs familj har valt att samarbeta med mig. Så jag har ju fått tillgång till ett unikt material med privat information. Så det är absolut inte Sweb TV som är källan, men jag börjar ju det här med att plocka sönder och samman vad Maria säger i Sweb TV-intervjun och försöka reda ut om det är sant eller inte.
Och det vi kommer att komma fram till under de här avsnitten är ju att genom att plocka sönder den intervjun och förlita sig på, ja, men ska vi kalla det starkare källor eller i alla fall egna källor, så kommer vi ganska långt till slut.
Vi kommer komma väldigt långt. Jag ska försöka visa då att trots att det var en konstintervju med väldigt låg trovärdighet så kommer det faktiskt leda till någonting som Maria själv inte kände till. Och det är väldigt viktigt. Att det här leder faktiskt till någonting mycket substantiellt. Det leder till personer som är kända för privatspanarna och palmutredningen sedan decennier tillbaka. Så att vi kommer tillbaka till gamla vanliga gubbarna och vi ska ner till Sveavägen så småningom. Men det är långt dit. Leif är från 75, alltså, så är Leif huvudsakligen arbetslös. Han har väl lite timanställningar. Vi tror att han var väktare, möjligen på ABAB vid något tillfälle, men vi vet inte var och när och hur. Jag har hittat något lönekort på Bromma gymnasium. Han jobbade en månad 1977. Så att det ser ganska illa ut. Va? Utan det är ju Lisbeth och Maria som får försörja honom.
Men alltså det här är ju väldigt intressant så här långt. Jag vet inte om det blir, kanske blir ännu mer liknande sen. Men jag kommer ju tänka då på en person som har jobbat bland annat som väktare på ABAB, som hade svårt att behålla fasta jobb, som också hade ett esoteriskt intresse och som också hade en tendens att ljuga, det vill säga Viktor Gunnarsson. Det är lite som går ihop där. Det känns som samma persontyp på något sätt än så länge då, men jag misstänker att deras öden kommer skiljas åt sen.
Ja, men det är lite därför jag vill gå igenom det här, trots att vi är ganska långt från Sveavägen, va? Men jag tror ändå att det kan vara relevant. Man måste förstå vem människan var, därför att det förklarar ju vad han gör och vad driver honom, hur tänker han, hur prioriterar han. Och ja, det finns uppenbara likheter med Gunnarsson.
Fast som sagt, jag misstänker att historien utvecklar sig lite annorlunda.
Det kommer det absolut göra. Men nu är vi framme vid 1978 och det var ju då han gjorde den här intervjun för Sökaren där han berättade om sina övernaturliga förmågor. Och det är verkligen något han, det är någonting han ofta berättar för personer som han kommer nära, att han kan gå ur sin kropp och liksom fjärrskåd, eller hans själ kan liksom ta sig till en annan plats och till och med en annan tid och sådär, va. Och i den här intervjun i Sökaren så passar han ju också på att ljuga då om att han är lektor i Uppsala. Men det kan han ju inte ha varit.
Uppenbart svårt, det är det.
1979, trots att Leif och Lisbeth alltså igen formellt har skilt sig, så fortsätter han relationen med Lisbeth. Och Leif, Lisbeth och Signe åker då på semester till Västtyskland. Det är väl för att Signe då som, ja, hon är väl tonåring vid det laget, så att hon ska väl få lära sig lite tyska. Och det är den här Tysklandsresan som Maria också berättar om i sin intervju för Sweb TV. Därför att vi ska ju komma fram då till att Leif hade ett vapen. Så Maria berättade då att Leif var en utomordentligt bra skytt. Och det har vi väl bekräftat. Vi har hittat foton på Leif där han står och övningsskjuter på Anna-Lisa Söderströms i hennes trädgård där söder om Västerås. Ja, och på samma foton så finns då Anna-Lisa och Christer Lindén, och de står där och skjuter. Det var väl på slutet på 60-talet skulle jag tro. Men det är alltså sant att Leif var van vid vapen och han hade flera vapen. Och vi vet alltså till och med var han brukade övningsskjuta. Men 79 då, han tar med sin lilla familj och åker ner mot, de åker ända ner till Stuttgart, Schwarzwald-området någonstans. Och sen då på vägen hem så köper han 3 vapen. Maria berättade att hon har sett den här revolvern som han köpte vid det tillfället. Det var en den var svart eller mörk i färgen och den var väldigt tung. Och Maria säger då att hon var tvungen att hålla i den med 2 händer. Och det stämmer ju ganska bra med en Magnum revolver med 6-tums pipa. När jag träffade Lisbeth då i somras så frågade jag ju om hon mindes den här revolvern. Och det gjorde hon. Hon berättade om hur de hade köpt revolvern då i Tyskland. Och att vid samma tillfälle så hade han köpt också en liten pistol till henne, Lisbeth. Tillsammans med den här vilda västern picadollen. Så när jag träffade Lisbeth så visade jag henne ett foto på en Magnum revolver. Och frågade om det var en sån. Och då svarade hon att ja, fast metallen var liksom blåsvart och kolven var i mörkt trä. Jag hade ju visat henne en blankpolerad Smith & Wesson 357 Magnum. Ja. Så att det var fel färg, men annars kunde hon ju hålla med om att det kunde vara en sån. Vi vet till och med vilka orter som Leif passerade på den här resan. Och han skulle ju ha köpt vapnet i norra Västtyskland. Och det är då Hildesheim och Kiel vet vi att de stannade i. Och sen kan de ju ha stannat till vid någon mindre ort på vägen. Men någonstans mellan Hildesheim och danska gränsen så köpte han det här vapnet. 1 eller 2 augusti 1979. Så att det är så väldigt precis. Så att jag tror att det här kan vi nog säga är belagt att det stämmer. Det hände verkligen, va? Sen har vi också en fascinerande uppgift. Det är alltså Maria då som har berättat för Signe att hon troligen i slutet av 90-talet efter Leifs död så hittade hon en ask med patroner i huset i Spånga. Det fanns barn i huset då så att Maria ville väl inte ha kvar ammunitionen så hon kastade bort den. Men de har kunnat beskriva hur asken såg ut för oss. Och det var alltså en liten ask i huvudsakligen vit papp med text på och med mycket prominenta röda kryss eller X på. Och det här är alltså exakt så. Det är precis så jag skulle beskriva en ask Winchester Western 357 Magnum Metal Piercing. Alltså det är ju en mycket karaktäristisk ask med patroner.
Det stämmer bra. Det var ju så här, vi var ju inne på det resonemanget när vi pratade förra gången då, även om det inte kom in själva avsnittet, för det sparar vi tills de här avsnitten ju. Och efter vi hade pratat så tog jag och bildgooglade en sån här ask och hade jag fått beskriva den så hade jag beskrivit den med exakt samma ord. Just det här framträdande X-et eller krysset då, vit ask, röd, ja men rött kryss på. Så absolut, det är väldigt likt.
Så det, jag vet inte vad det var för vapen, men alltså de uppgifterna vi har tyder ju starkt på att det var ett vapen som var kompatibelt med mordvapnet. Och det är ju intressant då att Leifs vapen aldrig någonsin har varit känt för palmutredningen. Han hade ju inte licens för det och det har aldrig provskjutits och så. Och tyvärr så vet vi inte var vapnet finns idag och, eller om det finns kvar. Nu har vi kommit väldigt långt ifrån Marias vittnesmål och sådär, men vi ska tillbaka till det. I Söbetv-intervjun så berättade ju Maria också då att Leif var aktiv i Swedenborgskyrkan i Tegnérlunden 7. Och Leif och Maria umgicks med personer i en krets runt kyrkan på den adressen. Och många av dem var ju också religionshistoriker och etnografer. Och flera av dem hade anknytning till Swedenborgskyrkan. Så en av dem hon syftar på, det är alltså pastorn i kyrkan, Olle Järn. Leif och Olle Järn var nära vänner och delade intresset för religion och esoterika, va? Det hör till saken då att Olle Järn var nazist i sin ungdom. Vad han hade för åsikter senare i livet när Leif kände honom, det är inte lika väl dokumenterat. Så jag kan inte påstå att han hade såna åsikter vid den tiden, men Men det är belagt att han hade sådana sympatier i sin ungdom. Swedenborgskyrkan, det är en ganska stor rörelse som finns internationellt. Det finns i många länder. Och det är en harmlös organisation normalt. Men kyrkan hade under flera decennier problem med just församlingen i Tegnérlunden. Därför att Olle Järns föregångare som präst i den kyrkan, det var nazisten Erik von Born. Och det är alltså samma släkt som Palme. Erik von Borns dotter, han hade två döttrar, men Franziska von Born var alltså syssling med Olof Palme. Och det är ju sådana här lustiga sammanträffanden som vi privatspanare lever för, va? Men alltså ända sedan Erik von Born var präst i Swedenborgskyrkan så har just församlingen i Tegnérlunden varit infiltrerad av en grupp högerextremister. Och att det har funnits högerextremister i kyrkan är ganska väl dokumenterat. Tobias Hübinette och Stig Larsson till exempel har skrivit om det. Och när Olle Järn var pastor då vid tiden för mordet, så han hyrde ut, det är en fantastisk fastighet, en jättevacker byggnad och sådär, och ligger ju på ett väldigt attraktivt plats i Stockholm, så att kyrkan och Olle Järn då hyrde ut lokaler i fastigheten till olika grupper och sådär, bland annat till de här extremisterna då. Och han hyrde också ut en bostadslägenhet till Leifs bästa kompis André Edelfelt. Så André bodde i en lägenhet i kyrkans fastighet och Leif var ofta på besök där. Edelfelts lägenhet var ganska stor och han brukade hyra ut ett eller två rum till inneboende. Han behövde ju pengar till vin. Så bland annat så bodde faktiskt Signe där 1985 när hon pluggade på Stockholms universitet. Då var det så att, det är en lustig historia, Andrej hade då fått någon jobb, postdoc-tjänst eller liknande vid universitetet i Gröningen tror jag, eller Nederländerna någonstans. Så att han skulle åka dit ett år eller sådär, och då skulle Signe och en kompis till Signe få bo där under tiden. Men nu följdes inte bättre än att Andrej efter ett par veckor så fick han sparken och så kom han tillbaka och bad att få flytta in i sin egen lägenhet, va. Så han fick sova under köksbordet i köket.
Oh.
Men det visar lite kanske vad det här var för människor, va?
Ja, alltså det, jag tycker det delar på mig nu också om polisman Ls resa var det väl genom landet tillsammans med en författare.
Det är en annan sån där vansinnig historia.
Ja, men det är lite sån där, det är vissa grejer som bara är för bra för att vara sanna, eller på sätt som låter för bra för att vara sanna i alla fall.
Ja, jag åker ju förbi Rattugglan ibland och tänker alltid på det där då. Jag brukar stanna där och...
Ja, där ser man. Han fick alltså sova under köksbordet i sin egen lägenhet.
Ja. Ja, och en annan gemensam vän då till Leif, Olle Järn och Edelfelt, det var alltså antikvariatshandlaren Bo Ragnar Ståhl, som ju är bekant för de flesta privatspanare. Han är ju väldigt intressant därför att han är ju en av få personer som påstås ha haft förhandsinformation om ett förestående attentat mot Olof Palme. Bo Ragnar Ståhl ska alltså enligt uppgift har känt till att det fanns en grupp som i januari och februari 1986 då planerade att mörda Palme. Och Leif och Andrej var alltså stamkunder och var ofta på besök i antikvariatet på Kungsholmen. Det finns en rolig anekdot där också, till exempel att Andrej firade en födelsedag tillsammans med Bo Ragnar Ståhl på antikvariatet. Det var Andrej och det var Ståhl och en flaska vin som firade födelsedagen tillsammans.
Ja, men vad trevligt. Jag misstänker att de flesta blev fulla utom flaskan, om vi säger så.
Ja, det är korrekt.
Det pekar väl i den riktningen, om vi säger. Ja, just det.
Ja, och tillsammans med de här då så var också den här Christer Lindén, alltså också känd från doktorandtiden på Stockholms universitet. Och de här Andrej, Christer och Leif var ju oskiljaktiga, va? Vi känner ju till historien om Bo Ragnar Ståhl tack vare en vän till honom, skåningen Anders Larsson, som ju jag tycker är en av de absolut mest fascinerande människorna i hela palmutredningen. I januari och februari så var Anders Larsson på antikvariatet Lyktan praktiskt taget varje dag. Det skriver han själv i brev och sådär som han har lämnat in till palmutredningen. Han lämnade ju otroliga mängder tips och brev och sådär till palmutredningen som de inte tog på allvar. Men de är värda att läsa om man har tålamodet. Anders Larsson var hos Bo Ragnar Ståhl så ofta därför att de hade kommit väldigt nära varandra efter att Bo Ragnar Ståhl hade värvat Anders Larsson som medlem i Swedenborgskyrkan under hösten 85.
Aha.
Ja, du ser, det konvergerar.
Det är kopplingar till både höger och vänster här ju som jag aldrig har talat om men som är väldigt intressanta.
Ja, nej, det här är en hel del nya uppgifter. Och det är komplicerat och jag måste tyvärr sväva ut ibland, va? Men jag lovar att det kommer att konvergera i slutet. Vi kommer nå en spännande slutsats.
Precis, och jag tror inte att någon av lyssnarna klagar på att vi svävar ut, för att just det här om, jag menar, vi gjorde en massa avsnitt om ja men återigen då, jag gjorde en massa om Viktor Gunnarsson, och han är väl i många ögon kanske inte den mest troliga, men det var ju också en väldigt intressant person, likaväl som Christer Pettersson skulle varit intressant att göra 20 avsnitt bara om hans liv och levande liksom, så att absolut, det är inga problem.
Att Bo Ragnar Ståhl skulle ha känt till en grupp som planerade att mörda Palme, det hade ju ingen trott på om det inte var så att det finns dokumenterat. Och det är ju alltså att Anders Larsson 6 dagar före mordet lämnade in 2 brev. Ett till regeringskansliet, ett till utrikesdepartementet. Och vi har ju nu då genom Palmemordsarkivet för första gången fått en kopia på hans brev. Och det är mycket svårtytt och väldigt förvirrat brev. Och det innehåller huvudsakligen massa olika konstiga tidningsklipp och sådär. Men man måste nog tolka breven som en varning om att Palme kommer att dö. Eller så ville Anders Larsson åtminstone få polisens eller säkerhetspolisen att reagera och börja utreda Bo Ragnar Ståhl. Därför att av innehållet i brevet så är det ju väldigt mycket som, det handlar ju om antikvariatet och det är ju väldigt mycket som pekar mot Bo Ragnar Ståhl. Så att, alltså, man måste ju tolka brevet som att han ville väcka polisens intresse för kretsen runt antikvariatet.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Anders Larsson blev ju känd för allmänheten genom Lars Borgnäs som intervjuade honom 91 och så var med i Norra Magasin 92. Och Anders Larsson uppgav ju då att han hade fått informationen om en planerat attentat från Bo Ragnar Ståhl, och Larsson hävdade att Bo Ragnar Ståhl i sin tur skulle ha fått kännedom om en konspiration från någon med anknytning till Säpo. Men det tror jag inte riktigt på, för vi har aldrig någonsin kunnat lista ut vem det skulle vara eller hur eller varför och sådär, va? Lars Borgnäs kunde ju inte komma med starkare evidens än att det hände att Säpo-poliser besökte antikvariatet därför att det låg nära polishuset.
Det kan kännas ganska rimligt utan att man behöver ha en mordplan i tankarna.
Ja, precis. Det finns ju poliser med spirituella intressen också.
Så är det.
Så jag kommer då istället att visa att Anders Larsson och Bo Ragnar Ståhl faktiskt hade kännedom om en grupp palmehatande högerextrema konspiratörer. Så jag kan förklara hur både Bo Ragnar Ståhl och Anders Larsson kände till detta. Om vi går tillbaka till Maria och SvebbTV-intervjun, så avslutas den med att Maria sitter och spekulerar lite grann om hur mordet skulle kunna ha gått till då om Leif faktiskt var inblandad. Och då säger hon att hon tror att hennes make Leif blev lejd av en grupp konspiratörer. Och att gruppen då ville välja en person som var fristående eller en person utanför gruppen, en person som inte är medlem i kända högerextrema organisationer och som inte har kopplingar till några särskilda intressegrupper eller yrkeskategorier, utan man ska kunna, alltså på engelska ordet patsy är ju det jag är ute efter, va, alltså att man ska ha en person som man kan skylla på och som kommer se ut som en ensam galning även om han då jobbar för en större konspiration. Och Maria hävdade ju då att det var därför som gruppen ville anlita Leif som skytt. Och hon säger faktiskt också att Leif accepterade jobbet, att han tog på sig att vara skytten. Det låter ju lite konstigt med tanke på att vi tror ju att han var på Island. Men han kan ju ha accepterat det, fast av rent praktiska skäl så följde sig inte så. Men det är intressant. Det är ju också intressant därför att Leif är ju inte ensam om att ha fått ett sånt erbjudande. Det finns ju flera andra personer som har vittnat om att ha fått i princip identiska erbjudanden. Jag tänker då på Ivan von Birchan, Kenneth Nilberg och så fallet Johan då, som vi, och de är intressanta därför att de uttrycker sig, de väljer vissa ord som är nästan identiska, och de förklarar då allihopa att vapnet var redan klart, det fanns ett vapen som inte kunde spåras till någon, och att gruppen skulle tala om var och när Palme skulle infinna sig. Så att skyttens jobb skulle bara vara att stå och vänta på en viss plats med det här vapnet, och så skulle Palme komma dit. Och det är ju otroligt märkligt, men alltså alla de här, von Birchan, Nilberg, och också Marias berättelse då har vissa samstämmigheter. Och allihopa säger också då att planeringen, alltså de här rekryteringsförsöken, började redan i september 85. Det säger ju till exempel Ivan von Birchan och sådär, va. Och det tycker jag är lite intressant. Det är också intressant, inte minst därför att Ivan von Birchan i sina förhör med polisen nämner Anders Larsson. Om du tittar på Ivan von Birchans förhör som vi fick ut för bara ett par dagar sedan, så finns det kopplingar till uppslagen som handlar om Anders Larsson.
Jag kan ju säga det också att när vi intervjuade Ivan von Birchan så hade det gått väldigt lång tid sen de här uppgifterna, för det var ju bara något eller några år sedan här, och även om han kanske framstod som lite konspiratorisk i den intervjun vi gjorde, så är ju inte det skäl att döma ut honom för de uppgifter han kom med för 30 år sedan, 35 år sedan.
Nej, det hade ju varit väldigt intressant att få läsa originalvittnesmålen från tiden. Tyvärr är de ju stenhårt maskade. Birchans uppgifter blir ju intressanta framförallt genom att det faktiskt finns flera andra som säger nästan identiska saker. Alltså själva scenariot med att det fanns en grupp med kopplingar till polisen eller sådär, va, underrättelsetjänst, som försökte leja en patsy. Det tycker jag är väldigt intressant. 1980 så tror vi, jag och hans familj då, att Leif arbetade som väktare i Stockholm. Det har ju både Maria och Lisbeth bekräftat det, att Leif ska ha jobbat som väktare. Leif själv påstod att han var väktare på riksdagen. Och det innebär ju i så fall att han måste ha varit anställd på ABAB. De hade ju monopol på bevakningstjänster för staten på den här tiden. Problemet är att det är väldigt svårt att bekräfta uppgifter om säkerhetsklassade anställningar och sådär, va. Så att vi har inte kunnat bekräfta det. Men både Lisbeth och Maria säger ju att han var ABAB-vakt. Och jag nämner det bara därför att det finns ju då en liten chans att Leif kan ha känt andra personer som finns i Palmeutredningen. Det finns ju ett antal intressanta ABAB-väktare. Viktor Gunnarsson till exempel. Och det fanns också ett antal högerextrema ABAB-väktare på Karolinska sjukhuset. Och det är en mycket intressant grupp som står då nära Narvaförbundet, Sveriges nationella förbund och Nordiska rikspartiet. Så där tycker jag att lyssnarna ska ta och titta lite på det. Det är en grupp väktare som vi kommer att återkomma till senare. Men det vill jag flagga upp här, och det är därför jag nämner att Leif var ABAB-väktare också. 1981, då har alltså Leif brutit med sin första fru Lisbeth, och han och Maria flyttar till Island. Leif har inte helt gett upp Lisbeth. Han skriver ett brev till henne och berättar att nu på Island så mår han mycket bättre, och han har fått ett bra jobb på ett kraftverksbygge. Så att han ber Lisbeth ta med barnen och flytta till Island så att de ska bli en större familj. Han vill ha två hustrur i princip.
Okej, okay, alltså han nya kvinnan och barnens mamma och barnen då i någon slags stor familj helt enkelt.
Ja, alltså trots att Leif och Maria gifter sig hösten 81 så skriver han ett brev till sin första hustru och ber om att få tillbaka henne också. Det kanske säger någonting om Leif.
Ja, det, och om inte annat så känner ju jag lite det klassiska att man, vad är det man säger, man äter kakan men samtidigt har den kvar.
Det är en bra beskrivning på Leif, tror jag. Leif och Maria flyttar till Island där och Leif får så småningom ett jobb på universitetet i Reykjavik genom en kompis. En kompis som jag och Leifs dotter Signe har pratat med, han heter Bergur. Det konstiga är att Leifs anställning på universitetet i Reykjavik har inte avsatt några spår alls i arkiven på Island. Så att vi tror att han var nog inte formellt anställd, och det finns inga uppgifter om att han någonsin har betalat skatt. Så troligen var det en sån här amanuenstjänst, alltså en timanställning. Universitet kan ge sådana tillfälliga timanställningar till studenter och sådär. Och Maria tror jag hade ett stipendium för att studera. Men alltså de var inte formellt anställda.
Just det. Men om han jobbade på Island då ju. Var han skriven i Sverige eller var han skriven på Island? För jag tänker att jag bara funderar på om man är skattskyldig i det landet man är skriven i. Om man jobbar utomlands eller hur det funkar.
Han har inte skattat i Sverige heller, så kan jag säga. Det är extremt modesta inkomster han har. Alltså det handlar om enstaka tusenlappar per år i Sverige. Och det är alltså royalties från hans böcker. Så vi pratar om 5, 8, 9 tusen per år, va? Utan han lever helt och hållet på sina kvinnor. Leif undervisar på universitetet i en kurs i grönländska. Han har 4 studenter. Maria är en av dem. Så det var ett tajt litet gäng. Leif får ingen fortsättning på det här. Han får ingen fast anställning. Och det påverkar också relationen mellan Maria och Leif. Så att i januari 83 så flyttar de tillbaka till Sverige. Och till Stockholm. Och faktiskt till olika varsin lägenhet ett tag. Och vad Leif gör 83-84 vet vi inte så mycket om. Men det händer en tråkig incident här som är av intresse för oss. Och det är att Lisbeth träffar en ny man som hon får ett fantastiskt förhållande med. Och det här gör ju Leif fruktansvärt svartsjuk. Och han, när han får veta detta då, så tar han ut sin ilska på Lisbeth. Och det blir då att han förfalskar hennes namnteckning för att ta ut pengar från hennes bankkonton. Han överfaller henne rent fysiskt. Och till sist då så vid ett par tillfällen så skruvar han loss muttrarna till däcken på hennes bil.
Åh herregud. Men alltså det där är ju, det måste ju liknas vid närmast mordförsök helt enkelt ju. I alla fall i någon slags folkligt rättsmedvetande.
Det hade kunnat gå väldigt illa. Nu gjorde det inte det därför att Lisbeth var inte helt oförberedd. Därför att Bo Ragnar Ståhl hade ringt till henne och varnat henne om att Leif tänker försöka mörda henne. Men det säger ju någonting om hur nära Leif och Bo Ragnar Ståhl stod varandra. Alltså här har Leif anförtrott sig till sin vän antikvariehandlare Ståhl om vilka problem han har med familjen och att kvinnorna lyder inte honom, va? Leifs bästa kompis, Andrei Edelfelt, som alltså bodde i en lägenhet i Tegnérlunden i Swedenborgskyrkans fastighet. Han får ett jobb på ett universitet våren 1985. Men det gör ju då att det står ju en stor och fin lägenhet ledigt i Tegnérlunden. Och där flyttar då Leifs dotter Signe och en kompis till henne in för att de ska plugga på universitetet i Stockholm. Så det passar alldeles utmärkt. Problemet är ju då att på grund av Andrejs dryckenskap och kanske också en del personliga egenheter så blir ju hans anställning i Nederländerna också ganska kortlivad. Så att efter bara ett par tre veckor så står han på tröskeln och ber att få flytta in i sin egen lägenhet igen. Och det blir lite stökigt då. Så att när tjejerna bor där då, Signe och hennes kompis, så då kommer ju ibland Leif på besök. Och ibland kommer Christer Lindén och andra på besök. Och det brukar ju då resultera i dryckenskap. Vi har också uppgifter om att de var ofta på restaurang Carolina på Drottninggatan 89. Det är alldeles i närheten. Det var Andrejs favoritställe. Och det är där då, när han har varit där så händer det att han kommer hem sent och somnar då under köksbordet. Men senare 85 till höstterminen, augusti 85, så flyttar Leif ännu en gång till Island. Och här börjar han jobba som språklärare på en internatskola i Eidar. Det ligger strax norr om Egilsstaðir på östra Island. Det är långt ute i ingenstans. Det är väldigt isolerat. Så att Leif bor ju på skolan. Dels för att det är så långt ute i ingenstans att det finns ingen annanstans att bo. Och eleverna bor ju på skolan då också, så att de behöver väl vuxna också på dygnet runt, va. Leif har behållit sin kontakt med sin vän Bergur. Och han har ju varit en viktig källa för mig och Signe. Och Bergur har kvar anteckningar från den här tiden. Och det gör att vi kan ungefär veta var Leif befann sig vid olika tidpunkter 85-86. Och det gör ju då att vi har alltså en utmärkt möjlighet att kontrollera sanningshalten i Marias vittnesmål på Sveb-TV. Och det här är anledningen till att jag aldrig trodde på att Leif var på det här mötet hos tempelriddarna. Därför att vi har en uppgift om att Bergur ringde till skolan i Egelstadir den 16 november 1985. Då var Leif visserligen utomhus så att han kunde inte ta samtalet. Men det var väldigt tydligt att Leif åtminstone var där, va? Och vi har inga andra uppgifter om att Leif skulle ha varit utanför Island i november 85. Det finns inga uppgifter om att han ska ha varit ledig eller avvikit från skolan på något sätt. Så då har vi rätt ut det. Däremot så kan vi ju bekräfta Marias uppgifter om att Leif var i Sverige över jul och nyår 85-86, som hon ju vittnar om. Därför att det har vi fått en oberoende bekräftelse på. Vi har ett brev som Leif har skrivit från den tiden där han beskriver att han ska åka till Sverige över jul och nyår. Och det är skrivet då i december 85. Och han åkte via Reykjavik och träffade troligen Bergur på vägen. 87-88 så flyttar då Leif tillbaka till Sverige efter att ha förlorat anställningen på de skolorna han jobbade på Island på då. Och då flyttar han tillbaka till Maria och de köper då huset i Spånga. De bor faktiskt på ett par olika adresser i Spånga. Jag tror att Maria nämner inte det, men att de köpte inte huset med en gång, utan de bodde först på ett annat hus i Spånga och sen flyttade de till den slutgiltiga där hon tror att vapnet då ligger. Hösten 91 så blir Leif sjuk i cancer. Troligen tjocktarmscancer eller levercancer, och det är ju naturligtvis orsakat av hans whiskykonsumtion, va. Och ungefär samtidigt, jag vet inte om det var före eller efter, men ungefär samtidigt så begär Maria skilsmässa och de separerar. Och sen går det väldigt fort ut för Leif. Levercancer är ju ganska seriösa saker. Leif bor sina sista månader i Västerås i en lägenhet som då den här Anna-Lisa Söderström fixat åt honom. Och sen dör Leif den 28 april 92, bara 54 år gammal alltså. Jag nämner det därför att man kan ju tolka det som att det styrker trovärdigheten i det Maria berättade om vapnet. Därför att Leif hade egentligen aldrig tid att hämta vapnet. Det gick så fort, va, och de hade separerat då, så att om revolvern låg på vinden i Spånga så är det fullt möjligt att han aldrig fick möjlighet att hämta den där.
När du säger så snabbt, vad vet du vad vi pratar om för tidsrum ungefär? Jag tänker från att man är uppe och rör på sig och kan ta sig upp på vinden till det att man är sängliggande eller till och med avliden. Har du fått en uppfattning om det?
Nej, men alltså månader. Men jag tror att de separerade redan på hösten 91, så att han flyttade ut från huset. Vi har ju fått ut Marias förhör med polisen. Och hon berättar ju nästan ordagrant exakt samma sak för polisen som hon berättade i Sveb-TV. Det finns någon obetydlig detalj som diffar. Men sen fortsätter Maria att mejla med Palmegruppen och Peter Stoide på Palmegruppen. Därför att hon insisterar på att vi måste söka efter vapnet i villan i Spånga. Men Palmeutredningen tror ju inte alls på Maria och hennes berättelse, så att de är inte alls intresserade av att leta efter vapnet. Men till slut blir det alltså Maria själv som tar kontakt med den nuvarande villaägaren och får hans tillstånd då att söka efter vapnet. Så under 2019 så görs två försök att leta efter vapnet i villan i Spånga. Och det är stora svårigheter rent praktiskt att göra det. Man försöker med metalldetektor, men det är ju spik och överallt och sådär. Och det är ju massa mineralull och sågspån och sånt där, så att det går inte att se någonting och sådär. Så att en fullständig genomsökning av vinden har fortfarande inte gjorts.
Och när vi pratar vind, är det så att säga en vind med alltså krypvind eller vad man ska kalla det, eller är det en vind där man kan gå in och ändå ha en hyfsad överblick, eller?
Det borde vara det senare, men jag vet, det är ju inte inrett eller sådär, utan jag misstänker att det bara är lös, antingen mineralull eller en massa sågspån och sådär.
Ja, precis. Det är alltså det är förenat med vissa svårigheter att hitta någonting där överhuvudtaget då.
Precis. Och sen då, Maria går ut på Sveb-TV då i februari-mars förra året och berättar då sin historia som väl egentligen ingen trodde på. Och sen 10 juni så berättar ju Christer Petersson, heter han. Han gick ut då 10 juni som ni vet, och det gjorde ju då att förundersökningssekretessen försvann, och sen dess har jag ju jobbat ganska intensivt med att begära ut handlingar från förundersökningen. Så nu lämnar vi Leif här, va? Och allt jag kommer att berätta från nu är baserat på den här nya informationen från Palmeutredningen. Det här är baserat på liksom primärdata, förhör och så vidare från utredningen.
Med det säger vi tack till Jonas Nyman för den här veckan. Det här spåret kommer att fortsätta framöver, men som vanligt blandar vi upp det med lite annat också. Så nästa vecka blir det mer om allas vår länspolismästare Hans Holmer. Och under tiden Dan tar över rodret spelar jag och Jonas in fler avsnitt i den här serien, så att vi kan leda er ner till Sveavägen så småningom. Med det börjar vi närma oss slutet av det här avsnittet, och som vanligt tar vi gärna emot era synpunkter på facebook.com/palmemordet. Där lägger vi också upp extra material som inte alltid passar i poddarna, som till exempel bilder eller länkar till dokumentärer om ämnet. Gå gärna in där och prata med oss och andra lyssnare. Jag vill också tillägga att Dans och min närvaro på de olika Palmegrupperna på Facebook är begränsad. Det är alltså på vår egen Facebook-sida som vi lättast ser det ni har att säga. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet, som idag gjordes av Jonas Nyman. För inspelning och redigering stod jag, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt, besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media, ett ord, små bokstäver. Stort tack till Jonas som grundligt och engagerande berättat om det här spåret. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på den Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut på rövarstrådiga. Vi ska ut och röva.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.